nu har min klocka passerat 7. Och då ber jag också därmed att få hälsa er välkomna till den här Biblikumkvällen. Det är ju inte så ofta vi har möjligheter att vara med om en sån här kväll som vi får vara med om nu. Tyvärr. Vi skulle önska det från Biblikums sida att det kunde bli mycket ofta vi fick samlas till sån här undervisning som vi ska få lyssna till ikväll. Varför vi kan samlas så här, det är ju tack vare att vi har professor Dr. Thompson här, Glenn Thompson ifrån New Ulm i Minnesota. Han är här för en kurs på 14 dagar, på 2 veckor. En kurs som första veckan behandlade ämnet Bibelns bakgrund och bibeltolkning. Och den här veckan apostlagärningarna. Och vi har faktiskt den stora förmånen från Biblikums sida att ha haft förra veckan 8 fasta studenter här. Och den här veckan har vi haft 12 stycken som har lyssnat till undervisningen. Och det tycker vi är väldigt bra. Vi är mycket tacksamma och glada över att Thompson har kunnat ägna de här 2 veckorna åt oss. Och vi ser fram emot naturligtvis att han kommer tillbaka fler gånger. Det fina med Glenn Thompson, det är att han pratar bra svenska och förstår svenska mycket bra. Och det är ju värdefullt för oss. Men ändå så vill jag försöka att på det där underliga tungomålet som man talar på den andra sidan Atlanten säga very welcome to all of you. Because I know his persons here in this evening which not understand Swedish, so I will say in English a few words. And especially welcome to Glenn Thompson and his wife, Beth Thompson. Very welcome. And also to our Latvian friends who are here, who has been here for 1 week. It's fine for us to have you here. You are very, very welcome. As far as I know, I think it's the first time that we have Latvian people here in our church and in St. Marcus congregation. Very welcome. Och välkommen säger jag också till Peter Öhman som ska vara en god uttolkare ikväll för vårt föredrag. Det kommer att hållas på engelska men tolkas till svenska. Och det är vi mycket tacksamma för. Vi vill också säga tack till St. Marcus församling här i Ljungby som har upplåtit sin lokal för oss. Och först och främst så ska vi naturligtvis tacka Gud för att han sänder goda lärare i vår mitt som undervisar oss om Guds ord. Och vi ska börja med en bön ikväll. En bön som är mycket gammal. Den finns i den 119:e psalmen. Och det är den 18:e versen där det står: öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Amen. Och så lämnar vi över ordet till Glenn och Peter. Varsågoda.
Jag skulle vilja tacka alla och först och främst Lutherska bekännelsekyrkan och Biblikum, Stiftelsen Biblikum, som har inbjudit mig att komma tillbaka till Sverige. Det har varit 17 år sedan jag har varit här och jag har glömt de flesta mina svenska, men jag vill minst säga tack så mycket för alla som har gjort det så trevligt för jag och min hustru här på denna besök. Och jag hoppas att vi kunde komma tillbaka lite snarare och vara med dig där igen. That is all the Swedish I speak tonight, okay?
Det är den enda engelska jag kommer, svenska jag kommer att tala ikväll.
Yeah. The subject of my lecture this evening will be challenges facing the church in the new millennium.
Det vi ska tala om idag, det är utmaningar som möter kyrkan i det nya millenniet.
And I'm going to specially speak about six problems or challenges that I think are going to be very important for the church to face.
Jag kommer att koncentrera mig på sex problem som jag tror att det kommer att vara väldigt viktigt för kyrkan att koncentrera sig på att möta.
I am speaking to you this evening as a student of the history of the church and as a missionary.
Jag talar till er ikväll som en student av kyrkans historia och också en missionär.
As many of you know, I had the privilege of serving 6 years as a missionary in Zambia.
Som några av er vet så hade jag förmånen att få tjäna som pastor och missionär i Zambia under 6 år.
And after that 9 years serving in a mission congregation in the heart of New York City.
Och efter det så spenderade jag 9 år som missionär i hjärtat av New York.
Many people said that we moved from one jungle to another.
Många människor sa att det var som att förflytta sig från den ena djungeln till den andra.
Since that time I have also had the opportunity to visit and teach in churches in Eastern Europe all the way to the Far East.
Och efter det så har jag också haft förmånen att få besöka och undervisa i kyrkor från östra Europa ändå till Fjärranöstern.
And what I wish to speak about this evening is to try to see the big picture of church history.
Det jag vill tala om ikväll, det är att vi ska försöka se kyrkohistorien i sin helhet.
To look at what is happening in our world, which is getting smaller and smaller in size, thanks to technology.
Försöka klura ut vad det är som händer i våran värld som verkar som att den blir mindre och mindre tack vare tekniska framsteg.
But larger and larger in population.
Men samtidigt större och större vad det gäller dess invånare.
So I'm not speaking just to the church situation in Sweden.
Så nu talar jag inte bara om kyrkans situation här i Sverige.
But the trends that are developing in the church around the world.
Men också trender som vi kan se när vi tittar på kyrkan i stort över hela världen.
Trends that will affect the church in its attempt to fulfill God-given duties.
Trender som kommer att påverka kyrkans möjligheter och förutsättningar att uppfylla det uppdrag som den har getts av Gud.
50 days after Jesus' resurrection on Pentecost day, God sent the Holy Spirit upon the disciples in a special way.
50 dagar efter att Jesus hade uppstått på pingstdagen så sände Gud sin helige ande till apostlarna på ett alldeles särskilt sätt.
When Peter preached that day, he quoted an Old Testament passage from the prophet Joel.
När Petrus predikade den dagen så citerade han ett bibelställe från Gamla testamentet från profeten Joel.
He said, "In the last days I will pour out my spirit on all people."
Han sa, och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött.
Peter said that this prophecy was being fulfilled on Pentecost day.
Petrus sa att den här profetian fick sin uppfyllelse på pingstdagen.
Thus, what the Bible calls the last days or the last age of the earth started when the Christian church was founded that day.
Och det betyder alltså att de sista dagarna som omnämns i Bibeln och den sista tiden, den startade när kyrkan bildades just på denna dag.
And that last age will continue until Jesus comes again.
Och den här yttersta tiden, den har sin utsträckning fram till det att Jesus kommer tillbaka.
The disciples would have been very amazed to know that those last days would still be with us 2000 years later.
Lärjungarna hade varit blivit väldigt förvånade om någon hade berättat att den yttersta tiden skulle ha en utsträckning av 2000 år minst.
And we do not know how much longer they will last.
Och vi vet inte hur lång tid som är kvar.
But as Christians, we must still look forward to the new century and new millennium.
Men som kristna måste vi ändå se nu när vi är, när vi går in här i ett nytt århundrade och ett nytt årtusende.
And continue to preach and teach and live our Christian lives according to Christ's command.
Och fortsätta att predika och undervisa och leva våra liv i överensstämmelse med Jesu ord.
So tonight I'm going to be giving you my opinions of problems and challenges that face the church in the new millennium.
Så ikväll vill jag ge er min syn på de problem och de utmaningar som möter kyrkan i det nya årtusendet.
The first one that I see is that the church must learn to balance public and private ministry.
Första utmaningen som jag ser är att kyrkan måste vara noga med att finna en balans mellan det offentliga och det privata ämbetet.
The church has two types of ministries according to scripture.
Enligt Bibeln så har kyrkan två typer av ämbete.
First, there is a private ministry that is given to every Christian.
Dels är det privata ämbetet som varje kristen har.
Sometimes we refer to this when we speak of the universal priesthood of all believers.
Ibland brukar vi omnämna det här som de troendes allmänna prästadöme.
This means that Christ has given every Christian a ministry for witnessing in his life.
Och det betyder att Jesus har gett oss alla ett ämbete, ett uppdrag att vittna om honom i vårt liv.
All our words and all our actions are part of our ministry.
Alla våra ord och alla våra handlingar är del av detta ämbete.
Each Christian has the opportunity to tell other sinners that their sin will only lead to death.
Varje kristen har i uppdrag att berätta för syndare ute i världen att synden leder bara till döden.
And every Christian has the opportunity to tell other sinners that Jesus is the only solution to this problem.
Och vi har alla möjligheter att berätta för dem att Jesus är den enda lösningen på syndens problem.
And every Christian has the opportunity to show the love of Christ in all that he does and says.
Och varje kristen har möjligheten och tillfället att med alla sina ord och alla sina gärningar visa vad Kristi kärlek betyder.
And when we preach and teach in our congregations, we must encourage every Christian to use his private ministry to the full.
Och när vi predikar och undervisar i församlingen så är det viktigt att vi betonar den här möjligheten som alla kristna har att till fullo ta utnyttja de möjligheter som ges.
Yet Christ has also established a public ministry.
Men Kristus har också instiftat ett offentligt ämbete.
As Paul says in Ephesians chapter 4, he gave some to be apostles and some to be prophets and some to be evangelists and preachers and teachers.
Som Paulus säger i Efesierbrevet kapitel 4, vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.
And why did he do this?
Varför gjorde han då det här?
He says to build up God's people for works of service.
Då säger han, det är för att bygga upp Guds folk så att de kan utföra sina uppgifter.
The public ministry was instituted to help Christians prepare themselves for their private ministry.
Det offentliga ämbetet instiftades för att hjälpa kristna och bygga upp dem så att de kan utföra sitt privata ämbete.
And that is why congregations call pastors and evangelists to publicly teach and preach for them.
Och just därför kallar församlingar evangelister och pastorer för att undervisa för dem.
Those who are called to the public ministry act as shepherds taking care of God's flock.
De som kallas till det offentliga ämbetet ska agera som herdar och ta hand om Guds får.
And the more complex that our world becomes, the more important it is to have competent, trained pastors.
Och i takt med att dagens samhälle blir allt mer komplext och komplicerat, så är det viktigt att våra lärare och våra pastorer är välutbildade.
Bible institutes and seminaries must prepare people to serve in this public ministry.
Bibelskolor och pastorseminarier måste förbereda sina studenter på att möta den värld som finns runt om oss.
And yet the world is fighting against this.
Trots detta så finns det ett yttre motstånd i världen mot detta.
100 years ago, those who were preachers and teachers were valued and respected in society.
För 100 år sedan så fanns det en stor respekt om man värdesatte de som predikade och undervisade.
That is no longer the case in most parts of the world.
På de flesta ställen i världen så stämmer inte längre det.
And therefore it is more and more difficult to recruit people who are willing to be pastors and teachers.
Och därför är det också svårare och svårare att få tag i människor som vill bli pastorer och lärare.
And so everyone in God's church must be encouraging those with the gifts to use those gifts and train to be pastors.
Och därför måste alla i Guds kyrka uppmuntra de som man ser har gåvor att undervisa, att verkligen använda de gåvorna på bästa sätt.
But no matter how good and how many pastors we have, the world cannot be evangelized by pastors only.
Men hur väl tränade de här pastorerna än är, så kan Guds ord inte nå ut till hela världen bara genom pastorer.
All the members of the church must be active in their ministry as well.
Alla kyrkans medlemmar måste vara aktiva i sitt ämbete också.
And when you study church history, you see that there are very few times when both the private ministry and the public ministry have been used together effectively.
Och när man studerar kyrkans historia, då märker man snart att det är väldigt få tillfällen under historien där man har använt både det offentliga och det privata ämbetet tillsammans på ett bra sätt.
And I hope that in the new century we can learn to do that in an effective way.
Och jag hoppas att vi ska kunna lära oss det under det kommande århundradet.
And this includes women as well as men.
Detta innefattar kvinnor precis som det innefattar män.
The Lord must lead us to encourage women to use their private ministry.
Vi ber att Herren hjälper oss att också använda kvinnorna och få dem att använda sitt privata ämbete.
And also public ministry in accordance with the Bible's commands.
Men också sitt offentliga ämbete i den mån det överensstämmer med Bibelns budskap.
Because there are situations where women can also be used in some forms of public ministry.
För det finns lägen och situationer där man kan använda kvinnor även i det offentliga ämbetet.
But we must do this keeping completely in line with the word of God.
Men när vi utformar tjänster måste vi se till sådana tjänster, så måste vi se till att de stämmer väl överens med Bibelns lära.
The second problem that I see is that the church must learn to minister to all people, rich and poor.
Den andra utmaningen jag ser är att kyrkan måste lära sig att vittna för alla människor, rika såväl som fattiga.
It is very evident when you look at statistics around the world that there is a growing gap between the rich and the poor.
Om man tittar på statistik från olika delar av världen så är det väldigt tydligt att klyftan mellan rika och fattiga ständigt ökar.
And when it comes to mission work, the economic gap is very difficult to cross.
Och när man ska missionera så verkar man snart att den här ekonomiska klyftan är väldigt svår att överbrygga.
It is very difficult for rich people to evangelize poor people.
Det är väldigt svårt för rika människor att vittna för fattiga människor.
And even more difficult for poor people to witness to rich people.
Och ännu svårare för de fattiga att vittna för de rika.
They are separated in every aspect of their lives.
Alla delar av deras liv är uppdelade och skilda från varandra.
Where they live, how they live, how they are educated.
Var de bor, hur de bor och deras utbildning.
In most cases they hardly ever even come in contact with one another.
I de flesta fall så är det väldigt sällan som man överhuvudtaget kommer i kontakt med varandra.
And that prevents almost any evangelization.
Och det förhindrar nästan all form av evangelisation.
And any form of fellowship with one another.
Och varje form av brödraskap mellan dessa olika grupper.
Now most of us Christians feel that we are in the middle.
De flesta av oss kristna känner att vi är någonstans mitt emellan.
But since God so richly blesses us and very often does that for us Christians,
men eftersom Gud ofta välsignar sitt folk och sina barn,
and that he does this often by giving us earthly blessings,
och genom att han ofta gör det också med att välsigna oss med världsliga rikedomar.
It is also true that often churches begin to rise and get farther away from the poor.
Och på grund av detta är sant också att kyrkor och församlingar ofta på något sätt växer ifrån de fattiga som står utanför.
One can take for example the Methodist Church that began working among the very poor people of England.
Man kan ta som exempel metodistkyrkan i England som började med att jobba bland de väldigt fattiga i städerna.
But today is very much a middle or upper middle class church and can no longer reach the poor.
Men som idag i väldigt stor utsträckning är en kyrka för medel- och överklassen och inte längre har någon kontakt med de fattiga.
And many of us Lutheran, my Lutheran forebears who came very poor to America.
Och många av mina lutherska förfäder kom som väldigt fattiga invandrare till USA.
Have now been blessed in our middle or upper middle class and also have trouble reaching out to the new immigrants.
Har också blivit välsignade och fått större världsliga egendomar och finner det också svårt att kunna sträcka ut en hand till de här fattiga människorna.
So churches have a special difficulty in caring for and ministering to the poor.
Så kyrkan har en speciell svårighet, en speciell utmaning vad gäller att nå de fattiga och tjäna dem.
And yet Jesus says, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven.
Trots detta säger ju faktiskt Jesus, välsignade är de fattiga, för de ska himmelriket tillhöra.
If the church is going to find ways to reach out to the very poor of this earth, they must do it intentionally.
Om kyrkan ska hitta sätt att nå de väldigt fattiga i vår värld, då måste man göra det på ett medvetet sätt.
They have to plan and seek in order to do this.
Det krävs planering och det krävs kunskap för att kunna klara av den uppgiften.
And because the poor are so often invisible to us.
Och på grund av att de fattiga så ofta är långt ifrån oss och osynliga.
It is very important that we not forget about them.
Så är det väldigt viktigt att vi gör en medveten ansträngning att komma ihåg dem.
The third challenge that I see for the church in the new millennium is finding ways to use the new media and technology to further ministry.
Den tredje utmaningen som jag ser att kyrkan har, det är att den måste försöka använda de nya medier och den nya teknologi som vi har idag.
In earlier generations, Christians very much were using the technology for the advantage of the church.
Under tidigare generationer så var kyrkan ofta bra på att använda vetenskapliga framsteg för att nå ut med sitt budskap.
Many scholars think that the Jews were the first people to be quite literate just because they wanted to read and study the scriptures.
Många forskare tror att judarna var ett av de första folken med relativt hög läskunnighet just därför att de ville lära sig att kunna läsa Gamla testamentets skrifter.
New Testament Christians were the first to popularize what we call the book.
Nya testamentets kristna var de första som gjorde det vi kallar böcker populära.
They changed from the scrolls that the pagans used to the book because of its advantages for the church.
Man bytte från de gamla bokrullarna som hedningarna använde och bytte till böcker därför att de var lättare att använda för kyrkans uppdrag.
When the printing press and movable type were invented, it was at first primarily used for Christian books.
När tryckkonsten uppstod och uppkom så började man med att använda i första hand för att trycka biblar men även annat kristet material.
And today we have many new forms of technology.
Och idag har vi många nya former av tekniska uppfinningar.
Telefonen, fax,
faxmaskin,
movies,
filmer,
video, computer,
datorer,
e-mail,
e-post,
internet.
Ja,
precis. The list can go on and on.
Listan kan göras ännu längre.
But most of these technologies are used first and foremost for business and entertainment.
Men de flesta av de här tekniska nymodigheterna används i första hand för att göra affärer och för underhållning.
Christians also begin to use them.
De kristna också börjat använda dem.
But more often they're used for non-Christian uses.
Men då ofta för samma orsaker som andra använder dem.
And we must find the best ways to use these for the spreading of the gospel.
Och vi måste finna de bästa sätt vi kan utnyttja de här hjälpmedlen på för att sprida evangelium om Jesus Kristus.
It is now possible for people who are crippled or ill to stay at home and go to church watching TV or listening to radio.
Idag är det möjligt för de som är sjuka eller handikappade att stanna hemma och ändå kunna ta del av gudstjänster via TV eller radio.
And soon this will also be possible on the internet.
Och detta kommer snart också bli möjligt via internet. Det går redan faktiskt.
Yeah. But that is not the whole Christian life.
Men det är ju inte allt det kristna livet handlar om.
Well, we also find ways for Christians to have fellowship using technology.
Kommer vi att kunna hitta sätt för kristna att umgås tillsammans och ha en brödragemenskap även via internet?
It seems a bit difficult, but maybe we can find some way that the sacraments can also be benefited by new technologies.
Det låter svårt, men kanske kommer vi även att hitta något sätt att förmedla sakrament på via dessa uppfinningar.
That seems a bit strange to me.
Det låter lite konstigt för mig.
But many things in the modern world seem very strange to me.
Men å andra sidan är det många saker i vårt moderna samhälle som verkar konstigt.
I don't think we can use modern technology for everything.
Jag tror inte att tekniken kan användas för att ersätta allting.
And very often we must be careful that modern technology does not replace Christian fellowship.
Därför måste vi också vara försiktiga så att den moderna teknologin inte ersätter den gemenskap vi har med andra kristna.
Fellowship is more than just going to church.
Gemenskap handlar om fler saker än bara att gå i kyrkan.
And notice how so many of the modern technologies are used against the church.
Och lägg märke till hur många av de här uppfinningarna som används mot kyrkan.
TV and videos and films very often make fun of Christians.
TV, videofilmer och biograffilmer används ofta för att skämta med kyrkan, göra narr av kyrkan.
They make fun and portray pastors as being some sort of fools.
Präster på TV eller i filmer verkar ofta lite knasiga och lite efter.
So unlike the earlier technologies, many of these technologies are not being such a blessing to the church.
Så till skillnad från tidigare tekniska framsteg som vi har pratat om, verkar det inte som att de här, i dagsläget i alla fall, är till välsignelse för kyrkan.
And yet we can use them for the blessing of the church.
Men det finns möjligheter att använda dem så att de blir en välsignelse.
And I think Biblicum is hoping to use the internet and other media to help with distance courseware and things for people who want to learn more about the Bible.
Men jag tror att Biblicum har som målsättning att använda internet och andra medier för att kunna erbjuda distanskurser för de som vill lära sig mer om Guds ord.
The fourth challenge that I see facing the church is the challenge of individualism.
Den fjärde utmaningen som jag ser som kyrkan måste försöka möta är den som kommer från individualismen.
there is an increasing influence around the world of education and values from the West.
Vi kan märka att runt omkring jorden så blir inflytandet hela tiden större vad det gäller utbildning och den västerländska kulturen.
Whether you walk in the streets of Paris or Hong Kong, you see Western culture everywhere you look.
Antingen du går omkring på Hong Kongs eller Paris gator, så kan du hela tiden se uttryck för den västerländska kulturen.
And Western culture is built on an extreme form of individualism.
Och den västerländska kulturen, den bygger på en extrem form av individualism.
Education is good.
Utbildningen är en bra sak.
And individualism is good at times.
Och individualism kan också vara bra ibland.
But it also has its negative side.
Men det finns också negativa sidor med den.
Many people begin to feel that they can make their own judgments about everything.
Många människor känner att de själva är så kloka och därför kan göra egna bedömningar och tolkningar i olika frågor.
And not least about how God's word is to be interpreted.
Och det gäller inte minst hur Guds ord ska tolkas.
It is so easy for them to be influenced by their own interior feelings.
Det är så lätt att påverkas av ens egna inre känslor.
Rather than the message that God has given.
Snarare än det budskap som Gud har gett oss.
Looking around the world, the results is, among other things, the creation of thousands of new denominations and church bodies.
Om vi ser på världen i sin helhet så är ett resultat av det här att det ständigt uppkommer nya kyrkor, tusentals nya kyrkor och samfund.
And that's because everyone has the right to start their own.
Och det är för att alla känner att de har rätt att starta sin egen kyrka.
If you go to the other extreme and look at the individual Christians.
Om man går till den andra extremen och tittar på den individuella kristna.
It has resulted in Christians hopping from church to church.
Så har det resulterat i att kristna hoppar från samfund till samfund till samfund.
Shopping for the one that they like.
För att pröva och se vilken där som är bäst just för mig.
It has resulted in a buffet approach to Christian doctrine.
Det har blivit ett buffébord av läror som man själv kan plocka just det man själv tycker är bäst. Thanks.
People accept and take only those parts of Christian teaching that they like or agree with.
Människor accepterar och tar till sig bara de saker man själv tycker låter bra och passar.
But when you look in the Bible, you do not see this sort of individualism.
Men om vi läser Bibeln, då finns det inget stöd för den här formen av individualism.
Christians from the very beginning were part of a group, a congregation.
Redan den tidiga kyrkan formade sig till olika församlingar där man var del av en helhet.
They listened to their leaders, not to their own inner feelings.
De lyssnade på sina lärare, sina ledare, inte på sina inre känslor.
And when you have individualism at its extreme, fellowship is almost impossible.
Och när individualismen blir allt för extrem så är det omöjligt att egentligen ha någon form av gemenskap.
So somehow we must come to grips with a good form of individualism without letting it get to this extreme.
Så våran utmaning är att försöka hitta rätt form och rätt nivå vad det gäller individualismen.
And how this can be accomplished with Western values growing all the time will be difficult.
Och det här kommer att bli särskilt svårt just därför att de västerländska värderingarna hela tiden sprids mer och mer.
The fifth problem that I see facing the world and the church is the challenge of nationalism.
Den femte utmaningen som kyrkan står inför och måste hantera, det är det ökande problemet med nationalism.
And I would define nationalism as sinful ethnic pride.
Och jag skulle vilja definiera nationalism som syndfull etnisk stolthet.
with the increase in education and Western values has also come an increase in democracy.
I och med att de västerländska värderingarna har spridits så utbildningsnivån också har höjts, så ser vi också att demokrati blir allt vanligare.
And the urge within small groups of people to have their own individual political rights.
Och då ökar också människors vilja att forma grupper där man har inflytande över sitt liv.
However, this is often accompanied by an increase in a sinful national or ethnic pride.
Tyvärr så för ofta det här med sig en syndfull nationell eller etnisk stolthet.
While technology and travel has allowed the world to get smaller,
samtidigt som tekniken och att det blir allt lättare att resa har gjort att världen har blivit mindre och mindre.
And therefore it should be easier for us to get together with other people.
Och det därmed borde vara lättare och lättare för oss att möta andra människor.
Nationalism keeps people apart.
Så nationalismen ser till att människor hålls isär ifrån varandra.
And hinders the spread of the gospel.
Och förhindrar evangeliets spridande.
And hinders Christian fellowship.
Och förhindrar kristen gemenskap.
One can just look at the conflicts around the world.
Titta på de konflikter och stridigheter som finns runt omkring.
Indonesia, Ireland, Sudan, Jugoslavia.
Indonesien och Sudan och Jugoslavien.
And again, religion is blamed as part of the problem.
Och ofta är det religionen som får klä skott för kritiken och ta på sig skulden.
When I look at the tragedy in Kosovo, its worst aspect is this.
När jag ser på en tragedi som har utspelat sig i Kosovo, så ser jag att den allra största tragedin kanske är just den här.
That Serbs, who are identified as Christians, are driving out Muslims.
Att serberna som identifierar sig som kristna kör ut muslimerna.
And therefore the name of Christ is given a bad name.
Och därför dras också Jesu namn i smutsen.
And one can imagine that doing mission work among those Muslims will be ever more difficult.
Och ni förstår säkert att ett missionsarbete bland de här muslimerna kommer att vara väldigt, väldigt svårt att genomföra.
We have an old hymn that says, I'm but a stranger here. Heaven is my home.
Finns en gammal psalm som säger, jag är blott en främling här, himlen är mitt hem.
And we must remember that Christ is our king and his kingdom is our real home.
Och vi måste komma ihåg att Jesus är vår sanne kung och att hans kungarike, det är vårt hem.
And while we can have a certain national and ethnic pride, we must never let that get too strong.
Och även om man kan ha ett visst mått av nationell och etnisk stolthet, så får vi aldrig låta det bli allt för starkt.
That can only confuse people and hinder the message of the gospel.
Det kommer bara att förvirra människor och förhindra evangeliets spridande.
The sixth problem that I see facing the church is the spread of fundamentalism.
Det sjätte problemet som jag ser som hotar kyrkan, det är spridandet av fundamentalismen.
Because this term is used so many ways, I will give my definition.
Eftersom den här termen, fundamentalism, används på så många olika sätt, så ska jag försöka definiera vad jag menar.
It is a religious movement that emphasizes a small core of doctrine.
Det är en religiös rörelse som betonar en liten kärna av läror.
It enforces the practice of this doctrine legalistically among its members.
Den trycker väldigt hårt på just de här lärorna och följderna av dem bland sina medlemmar.
It often seeks to spread its teachings through coercion or violence.
De försöker ofta sprida sina läror och sina åsikter genom våldsamma metoder.
And it is strongly intolerant of all other viewpoints.
De är väldigt intoleranta mot människor som har andra åsikter.
Now this term is used in religions around the world.
Den här termen används inom nästan alla världens religioner.
And one can see that, for instance, fundamental Islam is preventing the spread of the gospel.
Och det är tydligt att till exempel islamistiska fundamentalister förhindrar evangeliets spridande.
But I want to speak especially about Christian fundamentalism.
Men jag vill tala i första hand om kristna fundamentalister.
This movement began in the early 20th century and downplays the differences between denominations, emphasizing similarities.
Den här rörelsen startade under det tidiga 1900-talet och de försöker betona likheter mellan olika kyrkor och sopa igen spåren vad det gäller skillnader i läran.
It has influenced since that time almost all Christian denominations.
Sedan den startade så har den lyckats påverka nästan alla kristna samfund.
And is most easily seen by the formation of non-denominational churches.
Och man kan se det allra tydligast kanske när man ser på formandet av ekumeniska rörelser.
Now Christians who take the Bible and its teaching seriously,
kristna som tar Bibeln och dess budskap på allvar,
sometimes look at this movement as a positive thing.
Ser ofta den här rörelsen som någonting positivt, som någonting positivt.
It emphasizes the study of the Bible.
Den betonar att man ska studera Bibeln.
Of reaching out to others and living Christian lives.
Den betonar att man ska nå ut till andra och leva ett kristet liv.
But it also has had a bad side.
Men det har också funnits en mycket dålig sida av den.
It downplays the differences and therefore seeks to avoid subjects of disagreement.
Den försöker ignorera frågor där man har olika åsikter och ignorera att de här skillnaderna överhuvudtaget finns.
Thus the teaching of fundamentalism stays very much on the surface.
Och därför så är också den läran som finns hos kristna fundamentalister väldigt ytlig.
It teaches only the milk of God's word.
De vill bara ta upp det allra lättaste i Guds ord.
And seldom gets at the meat.
Och tar väldigt sällan upp de svåra frågorna.
And it must stay that way lest the members begin to disagree.
Och så måste det fortsätta, annars blir det tydligt att medlemmarna inte håller med varandra.
Churches must learn, or the church must learn, to distinguish other denominations which are Christian.
Kyrkan måste lära sig att kunna skilja på andra samfund som också är kristna.
And those which are not.
Och de som inte är det.
Because there are many who use the name of Christ who are not teaching even the basic teachings of Christianity.
För många använder Jesu namn utan att ens undervisa om de allra mest basala och enkla lärorna i Bibeln.
For those who do have a faith in Christ, we should learn to encourage them.
De som verkligen har en tro på Kristus, då är det viktigt för oss att uppmuntra dem.
To pray for them as fellow Christians and to show our love for them.
Att be för dem som medkristna och att visa vår kärlek för dem.
Yet we cannot either forget our differences.
Men vi får trots detta inte glömma bort att det faktiskt finns skillnader.
We must help them take seriously also the meat of God's word.
Vi måste hjälpa dem att ta även Bibelns svåra läror och frågor på allvar.
We have to continue to teach the whole counsel of God.
Vi måste fortsätta att undervisa om hela Guds ord.
And yet in a world in which paganism seems to be rising,
trots det vi lever i en värld där ogudaktigheten hela tiden växer.
We must somehow learn also to witness to the truth in a way that will not hurt other Christians.
Så måste vi lära oss att vittna om sanningen utan att för den skull stöta oss med andra kristna.
and yet remember the faith which has been handed down to us from the apostles.
Och komma ihåg den tro som har ärvt, som vi har ärvt från apostlarna.
To take it from the faithful men who have given it to us and to hand it on to our children.
Ta emot dem från de trogna män som har gett oss den här tron och också vidarebefordra den till våra barn.
Christian fundamentalism also robs Christians of much of their freedom.
Den kristna fundamentalismen stjäl också den kristna friheten från de kristna.
It is often practiced very legalistically.
Ofta finns det starka inslag av lagiskhet i den här rörelsen.
It teaches that all Christians act alike.
De lär att alla kristna agerar och beter sig på samma sätt.
It stresses our present culture and ignores the history of the church.
Den betonar vår nuvarande kultur och ignorerar och struntar i kyrkans historia.
And many parts of early 20th century American culture, where this began, is taken to be the only culture of the church.
Och många delar av den amerikanska kulturen under det tidiga 1900-talet används som en norm som alla ska följa.
If you watch the type of music, the liturgy and the teachings all reflect this.
Om ni ser på musiken, liturgin och undervisningen som ges, så kommer ni att märka det här.
Hence all Christians are expected to follow these cultural styles.
Och därför förväntas alltså alla kristna att bete sig på det här sättet och vara den här typen av människor.
And for those of us who work in missions,
och för de av oss som arbetar som missionärer,
we know how important it is to allow Christians of every culture to take Christianity and put it into their culture.
Så vet vi hur viktigt det är för oss att låta alla kristna ta till sig Bibelns budskap och sen använda den i sitt sammanhang.
Worship, fellowship and all aspects of Christian life should be put in a culturally appropriate form.
Tillbedjan, gudstjänster och alla andra delar av det kristna livet måste sättas i sitt kulturella sammanhang i varje land.
If this is not done, it prevents the true Christian teaching from taking root deeply in the heart of that culture.
Om man glömmer bort det här, då kommer man inte att låta Kristi budskap få en rot och en grogrund i den här annorlunda kulturen.
One could give many examples from church history.
Man skulle kunna ge väldigt många exempel från kyrkans historia.
Now these are the six big problems that I see facing the church, or the six big challenges in the coming millennium.
Det här är de sex stora problemen och utmaningarna som jag ser för kyrkan i det nya millenniet.
And I imagine some of you are wondering because I did not talk about Bible criticism and liberal theology.
Och nu sitter kanske några av er och undrar, varför tog han inte upp bibelkritiken?
This will remain a wound in the side of the church.
Det här kommer, bibelkritiken kommer fortsätta att vara ett blödande sår i kyrkans sida.
However, I believe that in its current form it may reach fewer and fewer people.
Men jag tror trots detta att i dess nuvarande form kommer att nå ut till färre och färre människor.
Those church bodies and theological schools where these destructive things are taught continue to shrink in size and influence.
Det samfund och de seminarier där de här destruktiva lärorna fortsätter att läras ut, de krymper hela tiden i storlek och betydande.
They still control many of the mainline denominations and the big universities.
De kontrollerar fortfarande flera samfund och spelar stor roll på många universitet.
But they have no good news to preach, so they attract few new followers.
Men de har inga goda nyheter att vittna om för människor, och därför är det svårt för dem att vinna nya anhängare.
And their centers are in Europe and America.
Och deras centrum finns dels i Europa och dels i Nordamerika.
The center of the entire church continues to move to the south.
Om man ser till kyrkan totalt sett så flyttas det centrum hela tiden längre söderut.
It now is firmly going in the direction of the southern hemisphere, especially Asia and Africa.
Vi kan tydligt se att det rör sig mot det södra halvklotet, mot Asien och Afrika i första hand.
And so for this reason, I think this influence, which has dominated Bible studies for 200 years, may soon cease to be quite the big threat that it is now.
Så därför tror jag att det inflytande som har dominerat bibelforskningen de senaste 200 åren kommer att fortsätta att minska i betydelse och inte vara det stora hot det har varit.
During the last 500 years, the great growth of the church has been in Asia, Africa and South America.
Under de senaste 500 åren så har kyrkan växt som allra mest i Afrika, i Asien och i Sydamerika.
Currently, Eastern Europe as well as Asia and Africa continue to be the areas of top growth.
Just nu så är det Östeuropa, forna östländerna, likväl som Asien och Afrika, som fortsätter att vara de ställen där kyrkan växer mest.
Asia and Africa are now sending missionaries to Europe and America.
Asien och Afrika börjar nu sända missionärer till Europa och till Nordamerika.
Perhaps the time will come when our theological students will go to China or Zambia or Colombia to receive their training.
Det kanske kommer en tid då våra pastorstudenter måste åka till Kina eller Zambia eller Colombia för att få sin utbildning.
When one looks at the Catholic Church, it is very possible that the next pope may come from Africa or South America.
Om man ser på den katolska kyrkan till exempel, så är det mycket möjligt att nästa påve kommer att komma från Afrika eller Sydamerika.
Inte mycket möjligt.
Inte mycket möjligt, men det finns en möjlighet.
So it seems that the world continues to change very rapidly.
Så det verkar som om världen fortsätter att förändras väldigt snabbt.
And we must be prepared for many new experiences in the church.
Och vi måste förbereda oss på många nya upplevelser inom kyrkan.
And that is why it is so comforting to us to know that one thing will not change.
Och därför är det så väldigt trösterikt för oss att veta att det finns en sak som aldrig förändras.
God's word will continue to be a lamp unto our feet and a light unto our path.
Guds ord kommer att fortsätta att vara en lykta för våra fötter och ett ljus för vår, ett ljus på vår stig.
And his power will continue to be our strength and our shield.
Och hans styrka kommer fortsätta att beskydda oss.
I must warn you, however, that I am very much like the prophet Amos.
Tyvärr måste jag varna er för att jag är väldigt lik profeten Amos.
He said, I am neither a prophet nor the son of a prophet.
Han sa, jag är varken en profet eller son till en profet.
Therefore, I cannot tell what the future millennium will bring.
Och därför kan jag inte heller förutse exakt vad det nya millenniet kommer att föra med sig.
And so what I have told you this evening are only my guesses.
Så vad jag har berättat för er ikväll, det är mina gissningar, mina antaganden.
I can only hope to give you some ideas to think about.
Men jag kan hoppas att jag gett er några idéer att fundera över.
And hope that you will join me in praying that our Lord will help his church overcome all the challenges of the new millennium.
Och jag hoppas att ni tillsammans med mig vill be för att kyrkan ska kunna möta de här nya utmaningarna och klara av dem.
Fortunately, our gracious God does know what lies ahead.
Lyckligtvis så vet vår nådiga fader vad som ligger framför oss.
And he tells us we need not worry.
Och han säger åt oss att det finns ingen anledning för oss att oroa oss.
But he does ask us to prepare ourselves for whatever lies ahead.
Men han vill att vi ska förbereda oss för att kunna möta framtiden.
And to continue to work full speed for the spread of his kingdom.
Och fortsätta att arbeta med alla krafter för att fortsätta att sprida hans rike.
The night is coming when no man can work.
För natten kommer då ingen man kan arbeta.
And as Peter reminded us 2000 years ago, we are living in the last days.
Och som Petrus påminde oss om redan för 2000 år sedan, vi lever i den yttersta tiden.
So that is my lecture, and I think maybe we have time for some questions. Frågor?